Du lyssnar på en podcast special med mig, Sebastian Krantz, och Carina Hammarsten. I det här avsnittet får vi veta mer om dimensioner. Och jag delar med mig av en berättelse. Carina svarar även på era frågor. Häromdagen så träffade vi mediumet Carina Hammarsten och hon berättade bland annat om en utanför kroppen upplevelse. Ja, så här lät det när vi träffade henne.
Jo, det var så här att jag råkade ut för en utom kroppen upplevelse när jag var 25 år. Jag hade det var ju inte långt från när jag hade blivit mamma. Min lille grabb var ett år drygt och låg i sin spjälsäng nere vid fotändan på min säng. Jag hade lite jobbigt i livet just då. Det är väl så allmänt om man, när man precis blir första gångs mamma och allt det här då, som är runt omkring, allt ska klaffa och tider och allt sånt där. Så att jag låg i min säng och hade precis lagt mig och kände väl att jag skulle koppla av lite och sådär då. Men istället för detta så förmodar jag väl att jag var i något vaket sovtillstånd i det läget. Så att jag blev jättesnopen och jag helt plötsligt bara hoppar ur kroppen. Jag satt aldrig i taket och såg ner på mig själv, utan jag bara kände hur hela jag lyfte ut ur kroppen, så att säga. Och man hörde liksom suset ifrån hur det låter, hur man kan tänka sig att det låter när man liksom drar iväg någonstans ifrån. Grejen var den också att det första jag gjorde var att jag kände att här är någonting som jag inte har koll på, så att jag automatiskt flög iväg. Men jag kikade åt min lille grabb då som låg i sängen. Han låg och sov lugnt och stilla. Och det var liksom inga problem där. Och så vände jag mig och så ser min egen kropp ligga i sängen. Och jag tänkte att det här kan inte vara sant. Jag hade inte en susning om vad som höll på att hända. Men samtidigt så kunde jag liksom se. Jag försökte titta på min kropp och mina händer. Och det enda jag såg var liksom dimmigt eller typ i energiform. Så jag var genomskinlig, kan man säga. Och jag tänkte att här måste ju någonting ha hänt. Och sen fick jag det här seendet då. Jag såg som ett tunnelseende. Och jag kände att okej, jag får liksom försöka och ta mig ur det här då på något vis. Men kände då hur jag drog iväg ut genom hallen. Och med det här tunnelseendet och det här suset i öronen. Och jag tänkte det här är ju helt otroligt, det är helt sjukt. Men jag kom ut i köket och jag kikade i mitt kök. Jag kom ut i vardagsrummet och flyttade tillbaka in i sovrummet. Och såg mig själv ligga där på sängen. Och ganska stilla, och det såg jättekonstigt ut då för mig. Då. Och så kände jag det liksom att på något vis så måste jag tillbaka ner i kroppen. För hur det nu än var så har jag nog varit ur kroppen en några minuter. Så att jag började känna liksom att det blev tungt att andas. Det blev tryck över bröstet och någonting stämde inte. Så jag kände att jag måste ta mig tillbaka. Och ser då hur jag liksom sitter eller ligger rak över min egen kropp. Och tänker hur fasen ska jag ta mig ner i kroppen igen. Och det enda jag kunde tänka var, eller det jag fick till mig var, att jag skulle gå in via mitt kronchakra. Så att på något sätt så hann jag inte mer än bara tänka det här. Så sögs jag liksom ner i kroppen via huvudet. Alltså det här kronchakrat man har uppe då. Och var till slut nere i kroppen. Nästan direkt efter att landa i kroppen så öppnade jag mina ögon. För jag kände att jag måste kolla så att jag verkligen är i kroppen. Och då såg jag ju min kropp och mina händer. Men känslan jag hade var att kroppen var, jag var iskall, så jag frös, jag fick ha på mig filtar och täcka och allting efter detta. Så dagen efter hade jag värsta värken och jag fick till mig av en som kan det här med utom kroppen upplevelser och sånt, att man ska inte vara ur kroppen, man ska inte göra detta på eget bevåg. Nu hade jag gjort det omedvetet då av någon anledning. Men gör man det här så ska det ske under kontrollerade former, för att är man för länge ur kroppen då blir det komplikationer för hjärtat och kroppen och alltihopa då. Så att ja, så var det.
Okej, kan man säga att det här är någonting som faktiskt liknar en nära döden upplevelse då?
Ja, det kan man nog faktiskt säga att det är, för att det är nog så nära det här nära döden upplevelse man kan komma. För människor som ligger på operationsbordet, som blir opererade, som du säger, de sitter uppe i taket oftast och ser hur läkarna jobbar med dem. Och kan till och med vara över på andra sidan. strax innan och få ett nej på den andra sidan att det inte är dags, och då slussas man tjoff tillbaka igen i kroppen. Man har liksom inte en chans. Du är liksom, får inte komma in om inte det är dags. Nej, då, om inte det är din tur.
Okej. Du, Carina, det är så här att vi har ju otroligt många som vill ha svar på en massa frågor, och så här lyder några av de frågorna. Vi kan ju börja med den första, så får du svara så bra du kan, helt enkelt. Och då lyder den så här: finns det någon andra sida? Alltså, finns det en annan sida? Eller, ja, det här kanske är lite av en skeptiker då. Vad skulle du säga?
Ja, men det gör det ju faktiskt. Det finns en andra sida, en annan dimension kan man säga. Och många gånger så gör man det felet och tror att den andra sidan, den är långt bort någon annanstans där man inte har någon aning om vad den är. Men faktum är att för mig så är den andra sidan parallellt i våran värld, eller med våran värld. Så att det är ungefär som man tänker sig en tunn gardin mellan våran dimension och deras då.
Just det. Sen så har vi en lyssnare som skriver så här, att hon känner av en massa energier, och hon tror också att det är någon som besöker hennes dotter, och hon känner av det här på olika platser, och hon undrar då alltså, vilka kan de här energierna vara? Går det svara på den här frågan?
Mm. Då kan jag börja med att säga att jag kan ju inte gå in generellt. Jag måste ju nästan ha den kontakten med, om jag ska kunna säga vilka som besöker henne, för jag vet inte vem hon är. För det andra så är det så här att de som går över på andra sidan, så att säga, de dras ju till ljuset, de dras till oss som lever. Vi har alltså ett ljus som för dem representerar livet och livsenergi, och hur den är, även om man har gått över ofrivilligt, eller om man har gått över för att man har av sjukdom eller döden, alltså åldern eller någonting sånt där, så har man ändå en önskan om att komma tillbaka till det här livet, livsgnistan och livsenergin, så att säga. Och det är så att de som de från andra sidan, de söker sig till det här ljuset, så att om hon och hennes dotter är öppna, vilket jag antar att de är, så dras ju de anhöriga till henne. Och det behöver inte vara anhöriga heller, det kan vara i området där de bor, någon som har precis gått över eller så, som dras till dem, för att de vet att då har de uppmärksamheten, så att de kan få kontakt med sina anhöriga i sin tur och så vidare. Så det behöver inte alltid vara ens egna anhöriga som kommer, utan det kan vara andras anhöriga också.
Sen så har vi en till lyssnare, hon undrar egentligen samma sak: vilka är det som besöker mig? Men man kan kontakta dig, Carina.
Absolut, det kan de göra.
Vart är det de ska bege sig då?
Då går man in på www.spirituellt.nu.
Jättebra, så alltså gå in på www.spirituellt.nu. Där kan ni söka kontakt med Carina, eller också på vår Facebook-sida Paranormalia, så kanske hon kan svara på era frågor på ett lättare sätt. Så kan vi gå vidare med nästa fråga. Då har vi en liknande fråga igen här. Hon undrar vem det är som besöker henne. Men här är lite annorlunda, för hon får ångest på nätterna och känner att det är ingen bra energi det här.
Då kan jag säga så här, att om hon nu... Det kan ju vara så här att det kan vara någon som har gått bort i den här lägenheten. Det kan ha varit, kan jag säga nu, någon som har kanske tagit sitt eget liv i den här lägenheten. Då ligger energierna kvar, och även den här paniken och ångesten och allt det här som man upplever i ett sånt läge. Så att om hon känner obehag och hatar sin lägenhet, så kan jag tänka mig att någonting har hänt i den här lägenheten, och den här energin som ligger kvar kan vara så att den försöker ta kontakt med henne för att hon ska få uppleva de här känslorna som den här personen i fråga har haft i det läget då. Så att det behöver inte vara så att det är någon anhörig så, utan det kan ha hänt någonting i lägenheten som hon känner av då.
Just det.
Så jag, mitt råd är ju att ta dit någon som kan kika, känna efter, för att hon ska få lugn och ro att trivas i sin lägenhet.
Okej. Sen har vi en som skriver så här: änglar eller skyddsänglar, hur vet jag när och var någonstans de finns med mig?
Det kan man känna med... Det finns de som skojar och säger så här lite käckt att behöver du en parkeringsplats så kan du be änglarna om en sån, och du får den, va? Grejen är den att änglarna finns med nästan hela tiden oavbrutet, och de håller lite extra koll. Skyddsänglarna finns ju med oavbrutet också. Ofta så är det så här, man brukar säga att änglar går aldrig framför en. De får inte heller guider då. Ingen av dem får gå framför den, för att de ska inte staka ut din väg, utan du ska ju gå din egen väg så som ödet har bestämt det och du själv har bokat det. Men du har alltid änglarna med dig, och de finns bakom dig och runt omkring dig, alltså ja, vid sidorna och så här. Och sitter man kanske i problem, säg att man sitter i vårdnadstvister eller rättsliga tvister eller vad det än handlar om, så har man oftast med sig de här ärkeänglarna som finns med för att liksom guida en så att man gör rätt saker på rätt plats.
Sen så har vi en lyssnare som skriver att hon vill göra en djupdykning i dimensioner och frekvenser. Och vi har ju pratat lite om det här tidigare, Carina, men du kan väl gå in djupare på det här helt enkelt. Vad handlar det egentligen om?
Det finns tre olika dimensioner så som man ser då. Den närmaste dimensionen är ju andevärlden så att säga, där vi har våra anhöriga och så vidare. Nästa dimension handlar om oftast om guider och de här andra energierna och sånt som florerar runt omkring där. Och den högsta dimensionen är ju där änglarna och jag vill inte säga Gud, utan för mig är det liksom det högsta bästa då. Som finns där uppe, så det är de högsta energierna där.
Så man kan säga att det finns alltså då tre dimensioner, men när man pratar om frekvenser då, vad är skillnaden där på dimensioner och frekvenser?
Det är svårt att förklara egentligen om det skulle vara samma sak, men frekvenser och energier är ju, man höjer ju sig i energier, så man kan egentligen komma högre upp än den här tredje dimensionen då. Just det.
Jag har ju sett en massa tv-program ifrån USA där de bland annat går runt med en sån här frekvensmätare och så mäter de energier. Och så ger det faktiskt utslag när de kommer in i vissa rum där det då ska vara hemsökt, som man säger. Tror du att det här är möjligt? Kan en sån här frekvensmätare eller energimätare visa utslag då när de här energierna finns i närheten?
Ja, då får jag väl säga att det kan man nog göra, för jag har nog själv sett något sånt här program också. Det är liksom det, just det här med temperaturskillnader, det går säkert att mäta upp, för att oftast där det finns en portal eller där det är mycket aktivitet, där är det ju oftast kallt, och då vill jag minnas att man förklarade att där står ju energin still. Och det är därför liksom man kan mäta upp den energin, så man kan mäta var den börjar och var den slutar någonstans. Går man in och ställer sig i den energin eller den frekvensen, då får du ju oftast mycket till dig. Det är samma sak om man skulle läsa av ett föremål eller så med psykometri. Då. Du går in i energin så att du får till dig väldigt mycket ifrån själva energin. Då, för den finns ju, den finns på plats där, har alltid funnits kan man säga. Platsbundna energier.
Carina, du har berättat om ängeln som lyste upp din kropp. Berätta mer om den här händelsen.
Ja, det var bland min första upplevelse som jag hade sen jag började min bana inom Reiki och personlig utveckling och det mediala kan man säga på allvar. Det var nämligen så att jag gick en kurs hos en tjej som var homopat, som jättefantastisk tjej. Och jag och några kursdeltagare till, vi var kanske 6 stycken sammanlagt. Vi skulle alltså utbilda oss inom Reiki och jobba med energier och så här. Och då ska man lära sig också meditera så att man liksom kan slappna av tillräckligt för att känna av andras energier då. Grejen var den att vi satt och jag hade väldigt svårt att meditera och koppla av i det läget då. För jag var väldigt mycket om mig och kring mig hela tiden, så att jag hade svårt för att landa i mig själv. Men vi skulle i alla fall sätta oss för att meditera, och vi satt runt ett bord för att den här kvinnan som var homopat var elkänslig, så vi hade liksom bara levande stearinljus på bordet, och så var det mörkt i resten av rummet, och ute var också mörkt för det var eftermiddag. Så det kändes väl ganska skönt att få sätta sig i den här meditationen ändå och slappna av. Och det var en kvinna som satte sig inte mig som absolut ville sitta där. Jag hade 2 katter runt omkring mig. Jag tål inte katter, men en låg bakom nacken på mig och en låg i knät. Skulle prompt ligga där, och jag kände att okej, de får väl ligga där, och det kan ju finnas en anledning till det. Men när den här homopaten eller kursledaren då började med meditationen, så kände jag ganska fort att det hände rätt mycket med mig. Det här är alltså den första meditationen då som jag har gjort som har fått mig att känna att man verkligen kan släppa allting som man har inom sig, som man behöver bli av med för att liksom kunna hjälpa och stötta andra då. Meditationen gick ut på att vi skulle skapa oss en eka kan man säga, nere vid en strand vid vattnet, och i den här ekan skulle vi då lägga alla våra problem, rädslor och så samlat i en slags ryggsäck och slänga den i ekan och så putta iväg den så den försvann ut mot horisonten, för vi skulle bli av med detta en gång för alla då. Och det här gjorde vi ju då, och när min eka var på väg hälften ut i vattnet så blev jag väldigt varm. Jag svettades konstant och blev skitvarm alltså. Och jag kände bara liksom att vad är detta? För att jag visste ju att det var mörkt ute och det var eftermiddag och det var kallt också för den delen, för det var vinter ute. Men min känsla var att jag började, det kändes som om jag skulle brunnit inifrån, för jag hade sån värme så jag, precis som jag skulle haft feber. Och rätt vad det är så när jag sitter där och blundar och så hör jag hur kursledaren säger att nu kan ni alla vända om och titta på Karina, hur hon lyser. Och min första tanke var bara liksom, vadå lyser? Så jag satt med blundade ögon, eller för ögonen blundade, och sträckte upp mina händer och liksom kunde känna ljuset ifrån mina händer när jag flashade dem framför ansiktet. Och jag tänkte att det här kan ju inte stämma, det kan inte vara sant. Och sen hörde jag hur tjejen som satt jämte mig brast ut i gråt. Och när jag kände mitt ansikte så kände jag hur mina tårar bara forsa. Och en våg av både kärlek kan man säga, värme och närvaro sköljde över hela min kropp. Och jag kände liksom att här är någonting så mycket större än mig som jag inte kan ta på egentligen. Och alla kursdeltagare började, oh, wow, så här liksom. Jag tänkte, jag fattar ingenting vad det var som hände. Men efter meditationen var färdig så säger min kursledare så här att, ja Karina, jag hoppas du förstår liksom att det du har upplevt nu, det är den här ängeln som har stått bakom dig. Den här ängeln var alltså 2 meter lång och en vingbredd på 10 meter. Och min kropp hade alltså lyst upp hela rummet och jag var, kan man säga, det såg ut som jag hade eld inombords, men det var det här ljuset, det här starka ljuset som finns även på den här andra sidan och i de höga energierna och frekvenserna där ärkeänglarna finns då. Och grejen var den som fick mig så rörd, det var att kvinnan som satt jämte mig hade alltså en son som hade varit väldigt, väldigt sjuk. Och man visste inte om han skulle klara sig överhuvudtaget. Och hon var alldeles förtvivlad. Så hon gick ju den här utbildningen för att lära sig Reiki för att kunna hjälpa sin son. Jag tror han var 12 år. Och hon bara liksom säger det första hon gör att min son kommer att bli bra. Och vi alla tänkte väl att ja, vi hoppas verkligen att det blir så också. Och efter den här kursen, så jag tror det gick knappt en vecka, så ringer hon till mig och säger att hennes pojke är helt fullt frisk. Och hon förstod inte, läkarna förstod inte hur det gick till heller. Men min känsla var ju samma värme inombords och jag fick ju till mig att det här är vad jag ska göra. Jag ska hjälpa människor att må bra och få sin fulla potential, alltså sin kraft och styrka inifrån. Liksom det var, jag fick släppa alla mina egna problem och rädslor och allting sånt för att kunna göra det här jobbet, kan man säga. Så det var en upplevelse utan dess like.
Och nu så ska Karina berätta om någonting där livsboken finns. Akashi-biblioteket kallas det också.
Ja, det är så här att vi har alltså ett bibliotek, kan man säga, man kallar det då, som finns uppe i den här högsta dimensionen då som vi pratar om, där det högsta bästa och alla änglar och så finns. Där uppe finns det då ett, som vi kallar det, vita syster- och brödraskapet. Det är alltså väldigt högt uppsatt, kloka, visa män och kvinnor. De är 12 stycken som sitter där uppe och ofta så ser man inte deras ansikten och sånt, utan de har såna här hur ska jag säga, vita ljusgråa kåpor med luva på. Det är inte meningen vi ska se dem, utan det är meningen att vi ska liksom känna deras närvaro bara då. Och de finns där uppe, de vet och kan allting om oss. Och i det här biblioteket så har vi även ett healingrum och vi har även ett stort bibliotek. Och vi har även där våran livsbok ligger. Och den finns tillgänglig för alla som vill och kan möjligtvis ta sig dit upp för att liksom läsa i den här boken eller till och med skriva i den. Så att ingenting är hemligt, utan liksom det är för alla och en var att liksom upptäcka då. Och det här biblioteket är oftast dit man tar sig för att få sina symboler, sina olika nycklar. Budskap kan man få ifrån de här vise männen och kvinnorna då personligt. Jag brukar ta mina kurselever dit upp varenda kurs faktiskt, Och de får alltid någon symbol eller ett namn på en guide, eller får sin guide tilldelad där uppe också då, i det syftet vad de ska lära sig, vad de behöver på sin utveckling så att säga.
Och vill du som lyssnar boka en sån här kurs, så kan du gå in som sagt på www.spirituellt.nu och kontakta Carina för att själv få vara med om såna här upplevelser. Finns det någonting mer man kan prata om just nära döden upplevelserna? För vi vet att många av våra lyssnare är speciellt intresserade av det här. Finns det någonting som egentligen kan bevisa att det här faktiskt existerar? De här tunnlarna och de här synerna som man får vara med om när man är nära döden.
Ja, vad som bevisar. Jag har ju en händelse som jag kan berätta om, som var en kursdeltagare som var här och under sin utbildning, när hon återvände då, vi hade en återträff då. Då berättade hon ju att hennes sambos morfar var det väl som gick över. Och han hade alltså hamnat i någon typ av, i samma veva som detta hände så fick hon kontakt med honom. Och han hade hamnat i någon underbar solnedgång vid en parkbänk där han hade fått sätta sig. Och så frågade han henne rakt ut, var är jag nu? Vad är det som händer? Varför sitter jag här? Och då hade hon tankemässigt svarat honom att, ja men snälla du, du är ju på väg till den andra sidan, för att du har ju lämnat oss här i jordelivet då. Och i samma sekund som hon sa att detta honom, så var det som om solnedgången öppnade sig. Och därifrån så var det dels då änglarna som kom, men även hans anhöriga, och det var hans fru vill jag minnas då, som kom och liksom vinkade sig att kom för det hit du ska. Så han hade inte en aning om, utan han hamnade någonstans där han, för honom antagligen var det finaste han har upplevt i livet, det var en solnedgång på en parkbänk.
2014 så förlorade jag min lillebror Kenny, och efter det här så har jag såklart upplevt en massa saker. Men en unik händelse, eller vad ska man säga, en dröm, det är då alltså att när jag träffar Kenny i drömmen så går vi genom en lång flod, och i den här drömmen så ser jag honom framför mig, men jag kan aldrig få kontakt med honom. I drömmen så vet jag däremot att jag ska följa efter honom för att han vill visa mig någonting. Jag bara känner det på mig. Och desto längre och längre vi kommer så blir han tröttare och tröttare och svagare och svagare, och det känns som att mitt uppdrag är hela tiden att fortsätta gå. Sen så kom vi till någonting som kan likna en sluttning eller en kulle nästan, där han faller till marken och jag är tvungen att dra honom upp, och jag vet på något sätt att vi ska gå upp för den här backen för att där uppe vänta någonting. Och när vi väl kommer dit så kommer vi till ett paradis. Och det första vi möter, det är en tiger. Och det kan ju låta konstigt när jag sitter och berättar att det första vi ser är en tiger. Men på den här platsen så var det var som ett paradis, och djuren, även fast man kan tänka att det måste ju vara farligt att möta en tiger. Det var helt ofarligt allting. Det fanns ingenting att vara rädd för där. Och då tänker vi att vi ska binda ihop min händelse med en fråga då. Kan de döda eller andarna komma till en i drömmarna?
Ja, det kan de faktiskt. Det var ju en fantastisk upplevelse du har haft också. För mig så kan jag säga att vatten representerar energi. Så för mig, så som jag tolkade, så gick han i den här floden för att den representerar just energi, för att han skulle kunna ta sig tillbaka. Nu är det ju väldigt svårt, har jag hört talas om, och det är många som förklarat, även mina guider förklarat, att det kan vara svårt för de som går över att ta sig tillbaka. Dels då så är det ju svårare för dem att ta sig tillbaka, det är om man sörjer väldigt mycket. Då blir det liksom väldigt tjockt, som tjock dimma de ska ta sig igenom för att komma hit, för att liksom lyckas få kontakten igen. Annars krävs det rätt mycket energi, men visst kan de komma i drömmar. Och oftast är det ju så att de kommer i drömmar, för att det är ju där som du inte har kontroll över din egen kropp. Du har inte kontroll över hjärnan överhuvudtaget, utan det undermedvetna är ju det som egentligen, om man ska säga så här, när man mediterar så mediterar man ju sig ner i ett tillstånd där man inte heller har någon fokus över sitt medvetande. Och lite grann så är det väl när vi sover, när vi kommer ner i den här djupsömnen, så när du undermedvetet tar över, då kan du ju få massor av budskap. Du kan ju till och med ta dig till de andra för att hälsa på dem så att säga, så att det är ju inte undra på att de kan ta sig till oss. Men någonstans möts man, och budskapen man får där, om man kommer ihåg drömmen så starkt som du har gjort, så finns det en mening med den här drömmen. Och det här med tigen tror jag han ville visa dig. Det finns ju djur på den andra sidan som vi inte har här, och det finns färger på den andra sidan som inte existerar här heller. Men det jag tror att han ville ge dig med den här tigen, det är för att det är ett kraftdjur som du har, som finns vid din sida. Och lite grann att du kanske representerar en tiger. Du är inte direkt rädd, utan du är ganska orädd när du tar dig fram och när du gör de här sakerna som du ger dig fasen på att göra, va. Så att visst kan de ta sig i drömmar. Det är nästan egentligen det lättaste sättet för dem att komma tillbaka i och prata med oss här. Det är genom drömmarna då. För att då har du liksom inte egot som är med och säger att nej, det där går inte. Och det där tror jag inte på. Det där var inbillning. Och...
Ja, det vi har kommit fram till i det här avsnittet, det är att man definitivt ska lita på sina drömmar. Det tänker jag göra i fortsättning i alla fall. Har ni fler frågor till Carina, så hör av er på Facebook-sidan Paranormalia. Där kan ni ställa frågor direkt i tidslinjen eller i kommentarsfälten. Ja, tack för att ni har lyssnat. Jag heter Sebastian Rosengren Krantz.
En podcast av Sibylon Media.